الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا إدوغ سكمبي من الله سبحانه وتعالى سبيليا أتقوينهم أتفلدت بكتت أكتوالت أمنا. Och det är skilsmässa. Och när jag säger skilsmässa så menar jag i alla dess former. Vare sig det är på mannens begäran eller kvinnans begäran. Och i islam, om mannen skiljer sig så kallas det för talaq. Och om kvinnan vill ha skilsmässa kallas det för el-khul. Och det kan också finnas ett tredje. Och det är om domaren skiljer på dem. På grund av någon orsak. Och det kallas för el-fesk. Att man upphäver äktenskapet. Vi kommer att använda ordet talaq. Eller skilsmässa. Och då menar vi både på mannen och kvinnans begäran. Tayyib. Och tyvärr så ser vi att det här är någonting som ökar. Inte någonting som minskar utan någonting som ökar. Runt om i världen. Och till och med i den muslimska världen. Så finner man tyvärr att statistiken för skilsmässa ökar. Islam är en religion som har uppmanat till nikah, till äktenskap. I Koranen och i Sunna, konsensus av de lärda, så är det uppmanat att gifta sig. Och enligt vissa lärda är det till och med obligatoriskt att gifta sig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ungdomar, den av er som kan, låt han gifta sig. För det kommer att hjälpa honom att sänka blicken och att skydda sitt könsorgan från haram. Och de som inte kan ska fasta. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här finner vi, den som kan ska gifta sig. En uppmaning. I Sahih Muslim så nämns det i hadith Anas radiyallahu anhu. Hadithen av de tre männen som kom till profeten a.s. och ville dyrka Allah extra. Så en av dem sa jag ska inte sova på natten. Den andra sa alltså jag ska be hela natten. Den andra sa jag ska fasta varenda dag. Och den tredje sa jag ska inte gifta mig med kvinnor. Och då så när profeten a.s. fick höra detta. Så sa han: Wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Så där finns inte islam att man tror att man kommer närmare Allah för att man inte gifter sig. Att du ska dyrka Allah extra och låta bli att gifta dig för det kommer att distrahera dig. Det här är en innovation som islam tar avstånd ifrån. Allah subhanahu wa ta'ala har inte bara uppenbarat till att vi ska gifta oss. Utan han har också uppenbarat till att själva äktenskapet ska fortsätta. Och att allt som hjälper äktenskapet att hållas vid liv är någonting som islam har uppmanat till. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala nämner från de visheterna och de vackra frukterna som kommer av äktenskap: Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Och från Allahs tecken är att han skapade till er makar från er själva. Inte från någon annan sort utan från oss själva. För att vi ska finna frid i varandra. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Och Allah satte kärlek och rahma mellan oss. I detta finns det sannoliken tecken för ett folk som reflekterar. Så här finner vi några av visheterna bakom äktenskap. Och det är att människan ska finna frid, kärlek och trygghet med sin partner. Det här är ett av Allah subhanahu wa ta'alas tecken för oss. Men om en person gifter sig och det inte funkar, det finns ingen rahma, det finns ingen mawadda och det finns ingen sukun, utan äktenskapet är totala motsatsen. Det är bara bråk och tjafs och skada och olycka och det inte går att lösa. Så alhamdulillah har islam tillåtit att man skiljer sig. att man går skilda vägar och lämnar varandra på bästa sätt. Det här är en av islams mahasin, en av islams goda sidor, att alhamdulillah Allah har underlättat för oss. I vissa religioner kanske du inte ens får gifta dig. Och om du gifter dig, du får inte skilja dig. Eller om du ska skilja dig, så är det en jättestor process. Och så vidare. Alhamdulillah, det här finns inte i islam. Islam får man skilja sig. Men vi har också gjort skilsmässan på ett sätt så att man ska få en betänketid. Man ska kunna komma tillbaka till varandra. Man ska kunna rätta till sina fel och gå tillbaka till det äktenskapet, om det nu finns en möjlighet för försoning. Och skilsmässa, de lärda nämner i böckerna av fiqh att man kan implementera islams 5 bestämmelser på skilsmässa. Ibland kan det vara wajib att skilja sig. Ibland kan det vara mubah, eller rekommenderat att skilja sig. Ibland kan det vara mubah, tillåtet. Ibland kan det vara makruh att skilja sig. Och ibland kan det vara haram att skilja sig. Taib. Men grunden är att skiljer man sig utan en giltig orsak, så gör man någonting ogillat. Man gör någonting som är ogillat. Någonting som är förhatligt hos Allah och någonting som shaitan tycker om. Och vad är det då för negativt med att skilja sig? Det är för det första att man då går emot visheten med att äktenskapet ska bestå. Men som vi sa, det kan ju finnas en orsak till att det är bättre att skilja sig. Skilsmässa kan också leda till psykiska problem, depressioner och andra former av sorgsenhet som kan drabba människan. Skilsmässa kan också leda till ekonomiska problem, speciellt om det är mannen som försörjer kvinnan eller de har delad ekonomi eller någonting sånt. Det kan också leda till sådana problem. Bostad kanske bara går inte att hitta och så vidare. Skilsmässa kan också leda till problem för barnen. Det är redan svårt att uppfostra barn i den här tiden. Våra lärda säger, Saudiarabien, överallt, det är svårt att uppfostra barnen i den här tiden. Vad ska vi säga som lever i Sverige? Tror ni att det blir lättare för barnen om föräldrarna skiljer sig? Tror ni att de kommer att ha ett tryggare hem? Nej. Utan det snarare kommer att leda till mera problem. Men sen självklart finns det ju alltid undantag. Det kanske skilsmässa till och med bättre för barnen. Men vi talar om den generella bilden. Barn behöver sin mor och sin far. De behöver ett tryggt hem, så att de kan ha den här tryggheten och kärleken i sitt hem. Vi kommer nu att nämna ett antal orsaker till varför folk skiljer sig. Orsakerna är jättemånga. Jag har inte räknat om det, kanske mer än 20 stycken, 30 stycken här. Vi kommer att nämna några av dessa orsaker. Och vi kommer också att nämna dess botemedel. Och jag vill att vi alla reflekterar. För många av oss, wallahi, vi har fallit in i de här sakerna. Som leder till att man bråkar och tjafsar med sin fru och liknande saker. Men vad är det man ska ändra på? Hur kan man förbättra situationen? Och jag vill också att när vi talar om detta, att ingen ska känna sig påhoppad. Utan det här är nasiha till alla. Alla som är här, alla som hör, alla som kommer att höra senare. Taib. Så att vi inshallah försöker att lösa det här problemet, så att vi blir bättre makar, att vi tar hand om varandra, vi ger varandra våra rättigheter och skyldigheter. Jag vill också påminna om en annan sak, och det är att skilsmässa är halal, men man ska inte ha bråttom. Generellt som muslim så ska man begrunda och tänka över och ta det lugnt med saker och ting. Man ska inte stressa in och ta förhastade beslut som man sen kommer att ångra. Och därför finner vi till exempel den här betänketiden. Att en person skiljer sig med sin fru, och det finns också bestämmelser där. Hon får inte ha sin period, det får inte vara i en renlighetsperiod där man har haft umgänge med henne, utan man måste vänta tills hon har haft sin period och hon har duschat, och sen säger man en gång, du är skild. Och sen lever man tillsammans i 3 månader ungefär, för att då få chansen att gå tillbaka till varandra. Taib. Och sen att Allah har gett oss en till chans om man skulle ta tillbaka och sen skilja sig igen och så vidare. Så alhamdulillah, det finns utrymme. Man ska inte stressa in i de här stora besluten. Så vi ska nu nämna ett antal orsaker till varför folk skiljer sig. Så att vi är på våran vakt. Det finns, man kan säga, asbab dakhiliya och asbab kharijiya. Orsaker som kommer från en av makarna, familjen, eller orsaker som kommer från någon utomstående. Tajib. Och den värsta av dessa utomstående är vem? Shaitan eller la'in. Naam. Som det har berättats i hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Iblis ställer eller lägger sin tron på havet, på vattnet. Och sen skickar han ut sina soldater. Och han håller dem närmast till sig själv som orsakar mest problem och mest fitna. En av dem kommer och säger att jag gjorde si och så. Och shaitan sa, eller säger, du har inte gjort någonting. Och sen så kommer en shaitan och han säger att jag var på ett par tills det att jag skilde mellan dem. Mellan mannen och hans fru. Och då så blir shaitan glad. Och han tar den här lilla shaitan nära till honom. Och han säger, naam enta. Det är du som har lyckats. Och en av de som berättar hadithen sa, och han kramar honom. Så kolla hur shaitan skickar ut sina små shayatin för att göra fitna och problem på jorden. Och en av de sakerna som är shaitans största mål, som gör honom glad, är när en shaitan lyckas skilja mellan en man och en fru. Så det här är någonting negativt. Det har också berättats från Abu Umama, en athar som finns i Adab al-Mufrad, och Sheikh Albani nämner att den är hasan, att shaitan kan komma till sängen och han lägger kvistar eller stenar och liknande saker på sängen. Och sen när mannen ska lägga sig för att sova så blir han arg på sin fru. Varför har du inte bäddat sängen? Varför ligger det massa skräp som skadar mig i sängen och så vidare? Och då så sa Abu Umama, han ska inte bli arg på sin fru, det är från shaitan. Så kolla här, subhanallah, till och med såna här saker, att shaitan kan lyfta och flytta på saker och ting. Kanske ta bort någonting och sen mannen blir arg och skyller på sin fru. Varför tog du bort den här saken? Varför har du gjort så här med mina saker och så vidare? Vad är mina nycklar? Och du slarvar bort mina saker, det kanske var en shaitan. Tajib, så man ska vara försiktig. Det finns också sahih att en man kom till Ibn Mas'ud och han var nygift. Han har gift sig med en flicka som han tyckte om jättemycket. Och han var rädd för att förlora den här flickan. Han sa, jag älskar henne men jag är rädd att hon ska hata mig. Och då så sa Ibn Mas'ud till den här mannen att kärlek är från Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-ulfa min Allah wa inna al-fark min ash-shaytan. Och hat kommer från shaitan. Shaitan får en person att hata sin familj. Det som Allah har gjort tillåter för honom. Så här finner vi att kärlek är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och ibland så kan shaitan komma in och förstöra mellan familjen. Att en person som du egentligen tycker om, och du har alla förutsättningar för att tycka om personen, börjar du hata. Men det kan vara shaitan som gör att du hatar den här personen. Är det inte så? Subhanallah. Och sen så nämnde Ibn Mas'ud en sak som man kan göra när man har gift sig. Han sa att man ber två raka tillsammans. Du och frun, och sen så gör du en dua som han nämner, som inshallah ska leda till kärlek mellan dem. Och denna athar är också sahih. Så det här kan vara att shaitan kommer och förstör mellan en man och en fru. Och därför är ikhwa, är det jätteviktigt att man renar sitt hem från det som lockar till sig shaitan. Och man istället fyller sitt hem med det som lockar till sig änglar. Änglarna av rahma. De som skrämmer bort och håller borta är shayatin. Vissa personer, det är som att de bjuder in alla shayatin i sitt hus med sina haram-aktiviteter. Och sen blir de förvånade över att det blir tjafs, över att barnen är olydiga, över att saker och ting inte funkar. Är det inte så? Spelar hög musik i hemmet, filmer, haramfilmer, bilder på väggen, statyer och massa tjafs och saker som inte är tillåtet i hemmet. Ikhtilat och så vidare. Och så undrar de varför det blir problem. Utan byt istället ut de här sakerna mot det som lockar till sig änglar. En annan faktor som också är utomstående, som också kan förstöra ett äktenskap, är föräldrarna. Och det här får man ibland samtal om. Folk som ringer och frågar, och de nämner att en persons svärmor eller far eller någon liknande förstör äktenskapet. De lägger sig i för mycket. Alltså, om din dotter eller son har gift sig, det är deras liv. Det är inte du som bestämmer över deras liv och ska fatta alla beslut. Utan kallas det deras liv. Visst, du kan ge råd, du kan hänvisa om de gör någonting fel, självklart säg till och så vidare. Men att man inte lägger sig i för mycket. Och det kan hända ibland. Någon persons mamma som man nämner kanske blir avundsjuk att hennes son har lyckats och fått det lyckliga livet hon inte fick. Hon blir svartsjuk på kvinnan och börjar att behandla henne illa. Och så vidare. Och kanske till och med försöker att få dem att skilja sig. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner att en sån här kvinna, till och med om det är din frus mamma och hon försöker skilja mellan er utan en giltig orsak, behöver man inte släppa in i sitt hem. Du kan säga åt din fru, hon är inte välkommen hemma hos oss. För att ge ni behålla äktenskapet. En annan yttre faktor kan också vara omgivning och vänner som försöker att skilja mellan en man och en fru. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa: "Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Han är inte från oss den som förstör en mans, eller ett äktenskap för en man, kan man säga. Den som förstör en mans fru. Yani, en person som lägger sig i och förstör ett äktenskap, han är inte från oss. Ett äktenskap som egentligen ska fungera och det finns inga giltiga anledningar, utan bara kommer och gör fitna. En kvinna kommer till en annan kvinna och säger: "Men skilde med honom, du förtjänar någonting bättre och han är så dålig" och så vidare. Utan att kolla på hans goda sidor. Han kanske gjorde vissa brister, hon är ledsen och hon vill trösta och så vidare. Och kommer med dessa dåliga råd. Det kanske inte alls är tid för att skilja sig. Det kanske är tid för någonting annat. Försoning, att ha samtal, och det går att lösa. Nej, man kommer direkt, skilde. Det här ska man akta sig för. En annan faktor som då är, och resten av faktorer är faktorer som går tillbaka till mannen och kvinnan. Det är att man brister i sin religion. Da'fuddin. Att man är svag i sin religion. Man har inte gift sig på grund av Allah, för Allahs skull. Och man bygger inte sitt hem på Koranen och Sunna. Utan man bygger sitt hem på synden och dunya. Och glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Ett sånt här äktenskap kommer inte sluta lyckligt. Och definitivt inte lyckligt i nästa liv. Så när man gifter sig, gift dig för Allahs skull. Gift dig med en kvinna som är troende på Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak kvinnan, välj en man som är bra. Vi kommer att tala om det sen. Och låt hemmet, yani, vara ett hem som är ett hem av islam. Att man, mashallah, man är mån om salat. Man går till moskén. Man läser Koran i hemmet. Man lyssnar på föreläsningar. Man lär barnen Koran. Man har lite föreläsningar hemma. Och så vidare. Man håller sig borta från de här sakerna som är förbjudna. Det är harion. Det är stor chans att ett sådant hem kommer att blomstra av lycka. En annan orsak som också leder till skilsmässa, det är su'ul khuluq, dålig karaktär, vare sig det är för mannen eller kvinnan. Islam är en religion som har uppmanat oss till god karaktär. Är det inte så? God karaktär. Och profeten Muhammad alaihissalam har nämnt jättemånga hadither att den personen som är den bästa muslimen är han med bäst karaktär. Han som är närmast honom på domedagen, den är bäst karaktär. Det tyngsta på domedagens våg är god karaktär. Att personen med god karaktär uppnår nivån av den som ber på natten och fastar på dagen. Och så vidare. Men vem är det som är mest berättigad till din goda karaktär? Vem är det? Va? Din familj. Din familj. Namn. Profeten Muhammad alaihissalam, när han sa att den bästa av er är den med bäst karaktär. Och den bästa av er är den som är bäst mot sin familj. Yani den som är mest berättigad till din goda karaktär är din familj. Din fru. Och det här subhanallah, man finner ibland tvärtom. Hur många människor har inte ett leende mot sina bröder? Vackra ord till sina bröder eller systrar. Och sen när de kommer hem så är det totala motsatsen. Allah måste. Och då har det blivit tvärtom. Den som är mest berättigad till din vänlighet och din goda karaktär är din egen familj. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det obligatoriskt för mannen att ha god karaktär mot sin fru. Vad är beviset på det? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah säger och samlev och lev med kvinnorna på bästa sätt. بِالْمَعْرُوفِ, med allt som är gott. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa också فَسْتَوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Så ta väl hand om kvinnorna. Och här är ikhwa, finner man en väldigt viktig sak. Och det är att god karaktär och gott bemötande med sin partner är en ibada, en dyrkan som för dig närmare till Allah och ger dig hasanat. Allahu akbar. Ibada, dyrkan, att vara god mot sin fru, att kvinnan är god mot sin man, att le mot sin fru, att säga vackra ord till sin fru, att göra henne glad, är en ibada som du belönas för i detta liv och i nästa liv. Allahu akbar. Det finns en väldigt vacker hadith som också talar om detta. Och det är en hadith där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: ni kommer inte att vinna folks hjärtan med era pengar. Ni kommer att vinna dem med ett leende på ansiktet och god karaktär. Och denna hadith nämner Sheikh Albani i Sahih Tahrib wa Tarhib. Yani, vad är det som kommer att få din fru att älska dig? Och tvärtom. Det är inte att du bara ger henne massa pengar. Visst, det är positivt. Men i slutändan så är det ett leende på ansiktet och god karaktär. Samma sak hos bröder sinsemellan. Den brodern som är glad och han behandlar dig på bästa sätt, wallah, du kommer älska honom. Eller hur? Även om han inte har gett en krona hela livet. Du kommer gilla honom. En person som ger dig gåvor men samtidigt är hård, stel, kall och har dålig akhlaq. Han har ingen plats i ditt hjärta. Så det här är viktigt. Vill man ha kärlek i ett förhållande är det jätteviktigt med god karaktär. Att ge och att ta. Att kunna vara, ha det här ömsesidigt. Och en princip när det kommer till god karaktär. Någon kanske säger, men hur ska jag vara mot min fru? Kvinnan säger, hur ska jag vara mot min man? Det är en princip som vår profet alaihi salatu wasalam har lärt oss i Sahih Muslim. Där han sa: وَأَنْ تَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْكَ. Att du behandlar andra så som du själv vill bli behandlad. Det här är en grund när det kommer till god karaktär. Att du ska bemöta och behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vill du när du kommer hem bli mött av en person som är sur? Vill du det? Du säger assalamu alaikum och smilar och personen är helt sur. Är det så du vill bli bemöten? Nej. Då ska du inte heller komma hem och vara sur till exempel. Eller hur? Vill du bli bemött av att någon höjer rösten och skriker på dig? Och hela tiden klagar och gnäller? Nej, det vill jag inte. Kallas, var inte heller likadan. Profeten alaihissalam brukade aldrig gnälla och klaga. Eller hur? Aldrig gnälla och klaga. Och det är också något som kan, vad säger man, infektera ett förhållande. Att man ständigt gnäller och klagar på varandra. Vi kommer komma tillbaka till det senare. Och en annan viktig aspekt av god karaktär är också när det kommer till ens tal. Att man alltid försöker att använder de vackra och finaste ord till sin partner. Vad sa profeten Muhammad al-Islam? Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Och det goda eller fina ordet är sadaqa. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också wa qulu lin nasi husna. Att tala gott till folk. Säg det bästa till folk. Använd de finaste och vackraste av ord till folk. Allah säger också och säg till mina tjänare att de ska tala med de bästa av ord. För sannolikt så kommer shaitan mellan folk. Men ni säger ibland någonting som är fel, det kan tolkas fel och så vidare, så kan det orsaka stora problem. Så att man är försiktig med vad man säger. Tala gott eller var tyst. Taib. Och använd fina ord. Vi har sagt det förut. Att om din partner, och jag talar till båda nu, männen och kvinnorna, säger någonting dåligt, någonting hårt, hitta ursäkter. Generellt, vi ska hitta ursäkter för våra bröder. Ska vi inte hitta ursäkter för våra fru? Ska inte kvinnan hitta ursäkt för sin man? Han kanske är trött, han kanske har haft en jobbig dag. Hans iman kanske är svag, och så vidare. Man hittar avar för varandra. Och att man också idfa' billatihi ahsan. Man besvarar på vackraste sätt. En person kanske säger någonting hårt. Du säger jazakallahu khair. Barakallahu fik. Må Allah förlåta mig. Må Allah vägleda oss. Det är vackra ord. Jazakallahu khair. Eller hur? Det skadar inte. Och du vinner bara på det. Och du får den andra personen att tänka till. Eller hur? En annan viktig orsak som egentligen skulle kunna nämnas först till skilsmässan, det är att man är försiktig med vem man gifter sig med. Innan man tar steget in i äktenskap så ska man verkligen försöka att hitta rätt partner. Man ska inte stressa och gifta sig med första bästa. Jag vet att många, mashallah, de vill gifta sig, man underlättar för det. Men man ska inte begå misstaget om att gifta sig med fel person. Hellre att du väntar lite längre än att du gifter dig och sen skiljer dig. Kanske ni får barn och skilsmässa och så vidare. Så att man är försiktig med vem man gifter sig med. Och det här rådet finner vi från profeten Muhammad al-Islam. När han sa till männen till exempel att en man gifter sig med en kvinna på grund av fyra saker. Det är hennes skönhet, hennes pengar, hennes släktskap och hennes religion. Så välj religionen. Och en annan riwaya, hennes religion och karaktär. Sahih. Välj kvinnan som har din och khuluq. Hon är religiös och hon har bra karaktär. Och exakt samma råd gav profeten Muhammad al-Islam till kvinnorna. Om en man kommer och vill gifta sig med en dotter, vars religion och karaktär ni tycker om, gift bort henne. Religion och karaktär. Det här är det viktigaste man ska kolla efter när man gifter sig. Hur är hennes din? Och hur är hennes khuluq? Hur är mannens din och hur är hans khuluq? Ibland en person kan ha den ena men saknar den andra. Fast khuluq är ju en del av din, men de nämndes här separat för att yani betona just vikten av dessa två. Så att en person, han kan vara jättereligiös. Han säger följer ahli sunna, salafi, han har skägg och thawb, hon har jilbab eller niqab. Men du finner en brist i deras akhlaq. Och då kanske man borde tänka två gånger innan man gifter sig. Och att man träffar personen, ställer frågor, tar reda på så mycket som möjligt om personen. Och en sak som Ulema nämner här är att när man går på en sittning, ska träffa en syster, tjejen ska träffa en broder, vilka sidor tror ni han kommer att visa av sig själv? Ja? Sina bästa sidor, eller hur? Och hon samma sak. Man kommer inte att stå och skylta med sina brister. Är det inte så? Men bristerna behöver du känna till. Och då kanske du måste gräva lite. Och fråga folk i hans omgivning. Folk i hennes omgivning. Vad vet du om henne? Hur var hon? Hur är hon? Hur är hennes akhlaq? Hur är hennes din? Och så vidare. För att få reda på så mycket som möjligt. Så att man inte förhastar sig in och sen, subhanallah, det här visste inte jag. Och det är också en persons skyldighet när man ska gifta sig att man berättar. Man är ärlig. Man får inte bedra. Utan man berättar sina brister. Man säger ärligt. Liksom. Om personen vill gifta sig. Ahlan wa sahlan, vill hon inte gifta sig eller han? Alltså, får vi gå vidare. Ett fel som många gör. det här har jag märkt, det är att de har bråttom att gifta sig. Så subhanallah, jag har väntat nu 3-4 år, mina föräldrar har nekat mig, nu har de gett mig tillåtelse. Och man går på en sittning och bismillah, man direkt vill gifta sig. Och personen som man vill gifta sig med kanske har brister. Kanske har brister i religionen. En man vill ha en tjej och den här tjejen kanske inte har hijab. Hon kanske inte ber sina 5 böner som hon borde. Hon kanske inte täcker sig korrekt. Hon kanske inte har rätt förståelse av islam. Samma sak, kvinnan träffar en man, han har många brister i sin religion. Och då tänker han, bismillah, vi gifter oss ändå och sen försöker jag fixa de här bristerna. Jag gifter mig med den här tjejen som inte har hijab, som har brister i sin salat. Och när vi har gift oss ska jag göra da'wa på henne och hon ska bli jättebra. Är det här en bra idé? Nej, det är det inte. Du är på mashallah en toppnivå av din islam. Du vill ha islam till 100%. Minsta lilla sunna vill du att man ska praktisera. Och den här personen har inte ens en tiondel av det som du har. Ni är allt för olika för att passa ihop. Och det kommer garanterat att bli jättestora bråk. Men om så är fallet att hon inte klär sig korrekt och så vidare, då har du det som villkor innan. Kallas, hon får sätta på sig hijab innan vi gifter oss. Hon får börja be innan vi gifter oss. Och visa att hon är praktiserande. Och att personen också är mottaglig. När man vi har brister. Och jag säger inte att när du gifter dig så ska din partner vara 100% perfekt. Men åtminstone att personen är mottaglig. Att ja, jag kanske har de här bristerna, men inshallah jag ska bättra mig, jag ska börja med dem och så vidare. Men inte att man är alltför olika. På helt olika nivåer. Det här brukar aldrig sluta bra. Och det är önsketänkande att personen bara ska bli bra över en natt. En annan sak kan också vara kulturkrock. Och det här var något som jag förut brukade känna att det inte riktigt finns. Alla muslimer, alhamdulillah och så vidare. Men ibland om det är för stor kulturkrock så kan det bli mycket problem. Alhamdulillah, man kan gifta sig med vem man vill. Det är halal. Vit, svart, latino, kines, arab, vem som helst, det är halal, jag säger ingenting. Men ibland om man har en jättestark kultur och tradition så kan det ibland krocka, har jag märkt. Att här i väst så har man en viss kultur, kanske mer frihet och så vidare. Medans i vissa andra länder är det mycket svartsjuka. Och mannen vill veta allting om kvinnan och så vidare. Och det kan ibland krocka. Kvinnan vill ha frihet att gå ut. I vissa kulturer, nej. Du är hemma hela tiden. Och så vidare. Och att det kan krocka. Så man får också tänka på att är det här någonting som jag kommer att klara av? Ömsesidigt, kommer det här att funka? Och ta reda på kulturen och hur det ligger till och så vidare. Ibland kan också en stor åldersskillnad orsaka skilsmässa. Kvinnan är jättegammal eller mannen är jättegammal. Det är också halal, giftig, ålder spelar ingen roll, alhamdulillah. Men det kan också vara att det orsakar problem. Att den ena personen nästan blir som den andres förälder. En annan sak som också kan orsaka skilsmässa är att brudgåvan är för hög. Det är allt för komplicerat att gifta sig. Hur kan det här orsaka skilsmässa? Det här är ju innan äktenskapet. Är det inte så? Om den här familjen säger att du får vår dotter om du ger till exempel 100 000 i mahar och muakhar, om ni skiljer er, hon ska ha 500 000 och bröllopet, mashallah, 200 000 och du ska ha en möblerad lägenhet och du ska ha en ny bil och så vidare. Den här killen, miskin, han har ingenting, han börjar låna pengar. Han lånar 1 miljon för att gifta sig. Och sen uppstår det problem i hemmet. Och när han ser på sin fru, vad kommer han att se för någonting? Han kommer se henne som en börda. När han ska betala skulderna i slutet på månaden så tänker han på sin fru. På ett negativt sätt. Och så ska det inte vara. Islam och lillahi alhamd har underlättat äktenskap. Profeten Muhammad a.s. han sa, de kvinnorna som är mest välsignade är de som har den minsta mahar. Den lägsta mahar. Det är där det finns mest baraka. Så man ska inte överdriva och kräva alldeles för hög mahar. Och ibland, eller för det mesta, jag tror aldrig nästan jag har sett en kvinna som kräver mycket mahar. Det är tyvärr alltid familjen som lägger sig i. Och de säger i vår kultur så måste det vara 100 000, 200 000, 300 000, ett halvt kilo guld, jag vet inte vad. Det är kulturen. Och de skäms över att deras dotter ska gifta sig med en lågmahar. De tänker att vår dotter är bättre än så. Hon är inte balash. Hon är inte gratis. Och det är felaktigt tänkande. Var glad över att din dotter eller son ens vill gifta sig. Och du borde vara de som hjälper dem att gifta sig. Är det inte så? I det här samhället där folk har förhållanden utanför äktenskapet, flickvän och pojkvän, och ditt barn kommer och säger: mamma, pappa, jag vill ha halal. Bismillah, jag hjälper dem. Eller hur? En annan jättestor orsak som leder till skilsmässa är att mannen och kvinnan inte gör sina skyldigheter gentemot varandra. Att en av parterna inte får sina rättigheter. Och islam har lärt oss att alla har sina rättigheter och skyldigheter. Eller hur? وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ. Som Salman sa till Abu Darda radiyallahu anhu, att din herre har rättigheter, din kropp, du själv har rättigheter, din kropp har rättigheter och din familj har rättigheter. Och han syftade på hans fru. Och då så sa profeten: sadaqa Salman, Salman har talat sanning. Så vi har rättigheter och skyldigheter som vi måste leva upp till. Och de här skyldigheterna som mannen har mot kvinnan och som kvinnan har mot mannen måste man lära sig när man ska gifta sig. Wajib. Och lär man sig inte dessa skyldigheter så får man en syn på sig att man inte har lärt sig. Profeten Muhammad a.s. sa att studera är en skyldighet för varje muslim. Och då säger ulema, den kunskapen som är relevant för dig. Så ska du gifta dig så måste du läsa på om giftermål. Du måste veta dina skyldigheter. Och du måste också veta dina rättigheter. Och det här ser man ofta när man hör ett par tvista. De har en familjekonflikt. Så finner man ofta att det är en av parterna som brister i att ge sina skyldigheter. Mannen kanske inte försörjer. Vilket kan vara vanligt. Han är arbetslös. Eller i vissa fall, subhanallah, jag har hört, hadahumullah, vissa män vill inte jobba. Han vill inte jobba. Han är bara hemma. Och pallar inte. Och de går till socialen eller frun får gå och jobba och killen sitter hemma. Garanterat att det kommer leda till problem i äktenskapet. Subhanallah. Allah nämner att mannen är försörjningsskyldig. Han måste försörja, betala hyran, köpa mat, köpa kläder. Det är hans uppgift, inte kvinnans uppgift. Så självklart blir hon missnöjd och det kommer att uppstå tjafs i familjen. Så det här är viktigt. Att man förstår sig på. Att man har skyldigheter. Och de här skyldigheterna kommer Allah att fråga dig om på domedagen. Det är inga små saker. När med dunja, en man kan förtrycka kvinnan. Nu är det bakom stängda dörrar. Ingen ser vad som händer. Det är haram. Men Allah ser. Och Allah kommer att fråga mannen på domedagen. Så tro inte att du kommer undan. Tro inte att du kommer undan. Bara för att ingen ser eller ingen vet. Eller du bor i Sverige och så vidare. Nej. Man har skyldigheter. Som man kommer att fråga som på domedagen. Kullukum ra'in och kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Som profeten Muhammad sa, alayhi salatu wassalam, att ni är alla ansvariga och ni kommer alla frågas om det ansvar som ni har hand om. Eller att kvinnan inte heller gör hennes skyldigheter. Att hon vägrar att lyssna på mannen. Hon är trotsig. Hon vägrar att utföra sina sysslor i hemmet. Det leder också till problem. Eller hur? Hur ska mannen kunna leva med detta? Att hela tiden tjafsa och tjafsa och tjafsa. Så att man känner till sina rättigheter. Och så han har lyssnat på denna hadith. Rasul a.s. han sa: om kvinnan ber hennes 5 böner. Om hon fastar hennes månad. Hon är kysk. Och hon lyder hennes man. Så kommer det att sägas till henne: träd in genom vilken port från paradiset du vill. Kolla hur lätt det är för kvinnan att gå till Jannah. Och så här lätt har det inte nämnts att det är för mannen. Hon är hemma. Hon fastar. Hon ber sina 5 salat. Är det mycket? Ja? Hon gör ingen haram. Zina. Och hon lyder sin man. Mashallah, khalas. Hon går in i Jannah. Subhanallah. Så det är en viktig punkt att tänka på. Ett problem, det är att vissa män eller kvinnor, de är mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Vet du vad mutaffif är för någonting? Ja? Det är de som är män an wahat. De vill inte ge, men de vill ha. Ja? De vill ta, men de vill inte ge. Och det här är tyvärr väldigt vanligt. Många vill ha sina rättigheter till 100%, men han vill inte ens ge 50% av sina skyldigheter. Eller tvärtom. Och så ska det inte vara ett äktenskap. Men en mashallah, han vill ha en fru som är som sahabiyat. Och själv hans brister är Allah musta'an. Så funkar det inte. Eller tvärtom. Kvinnan vill ha, mashallah, ett liv som är dans på rosor, en man som är som sahaba, men hon själv har värsta bristerna. Det funkar inte. Allah musta'an. Så man måste tänka på detta. Man ska inte vara mutaffif. Och en annan punkt som här måste nämnas, det är att vissa personer, de har den här, vad kan man säga, straff- och hämndtaktiken i sitt hem. Att om kvinnan är dålig, så är jag också dålig mot henne. Hon är ful i munnen mot mig, jag är ful i munnen mot henne. Hon ger inte mig mina rättigheter, jag ska inte ge henne hennes rättigheter. Och tvärtom. Är det här islamiskt? Ja? Nej. Att din man inte ger dig dina rättigheter, eller din fru, betyder inte att du inte ska ge dina rättigheter. Eller hur? Och att de här skyldigheterna som vi gör jämt emot varandra är för Allahs skull, som vi sa. Det är en ibadah. Det är en ibadah. Du belönas så länge du gör dina skyldigheter. Gör du inte dem, så står du till svars inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så det ska inte vara som ett krig mellan mannen och kvinnan. Du taskar mot mig, jag taskar tillbaka. Nej, idfa' billatihi ahsan. Hon är taskig mot dig, du är god tillbaka. Mannen är taskig mot kvinnan, hon ger tillbaka och är god tillbaka. Ja, visst, det är svårt. Och människan kanske inte är så i sin natur. Att man är ju så att man är mot andra som de är mot dig. Men här gäller det att försöka vara den bättre av de två. Att inte sjunka till den andras nivå. Att vara den som är exemplarisk, som följer Koranen och Sunnah. Det här kan vara svårt, men det är något som man ska försöka att göra. En annan sak som också faller in under rättigheter, där det kan uppstå tvister som kan leda till skilsmässa, är när det kommer till den intima delen. När det kommer till den intima delen. Att mannen eller kvinnan inte tillfredsställer den andra. Och här säger jag också det ömsesidigt. Mannen är skyldig att tillfredsställa kvinnan, och kvinnan är skyldig att tillfredsställa mannen. Och det är inte från islam att man gifter sig och sen säger nej till sin partner. Jag visste ibland du kan vara sjuk. En person kan vara supertrött eller ha ont eller något sånt. Fast du kanske ursäktar. Men vi talar om det här att vissa personer när det kommer till det intima är väldigt, väldigt sega. Och när den ena parten vill ha umgänge, så är det att nej, jag är trött. Nej, jag pallar inte. Jag har jobbat. Jag har studier. Jag har hit och dit. Och nämner saker som inte ens är wajib. Att studera kanske inte ens är wajib för en av de här två. Men att ha och tillfredsställa sin partner är wajib. Så att man prioriterar fel saker. Och speciellt i dessa samhällen. Yani, till wajib i ett samhälle där kvinnan är täckt från tå till topp. Vad ska vi säga om det här samhället? Du går ut och du ser nakenhet. På TV nakenhet, på internet nakenhet. Överallt, eller hur? Och sen kommer du hem och du vill ha intimt umgänge och din partner säger nej. Pallar inte. Vad leder det här till? Att förbjuda det till låten leder till haram. Och sen undrar kvinnan, ah, men varför vill han ha en till fru? Subhanallah. Yani, det här är jätteviktigt, att man tillfredsställer varandra. Och det är båda. Jag säger inte bara att kvinnan måste ställa upp 24-7. Mannen också. Jag har haft samtal där kvinnor ringer och klagar på att mannen inte tillfredsställer henne. Det går inte. Hon har också känslor, också shahwa. Så att det är ömsesidigt. En annan sak som också leder till skilsmässa, det här är en jätteviktig punkt som jag har märkt, det är att man har alldeles för höga förväntningar. Man har alldeles för höga förväntningar. När man gifter sig så förväntar man sig att ens partner ska vara den yani, ultimata, perfekta muslimen. Som du har läst om i Koranen, i sunnan från Salaf. Och inte ha något fel. Finns det någon sån partner? Ja? Och jag brukar säga att den mannen som vill ha en fru som är på det här sättet får vänta till Jannah. I paradiset. Och samma sak med kvinnan. Vill hon ha en perfekt man, gift dig inte i dunya. Vänta till akhir. Men alla har brister. Eller hur? Kull ibn Adam khabba. Varje människa gör fel, har brister. Ingen är perfekt. Tayyip. Så man ska inte heller ha alldeles för höga förväntningar. Och tro på den här drömpersonen som inte finns. Finns inte. För att har man så här för höga förväntningar så kommer det leda till skilsmässa. För att ingen kommer att leva upp till dina yani, otroliga fantasier. Eller hur? Och vissa killar, hadahumullah, och vissa tjejer också, de tror att hennes fru, hans fru är någon slags robot. Yani, som en slavinna nästan. Att hon yani, ska göra allt han säger och hon ska alltid vara redo, alltid perfekt och aldrig ha någon brist och aldrig säga någonting fel och så vidare. Det här går inte. Har man såna här förväntningar att du vill ha den här 100% perfektiga kvinnan, hurutin, inte hurulim, hurutin, är en kvinna som är skapad av jord men perfekt. Men det finns inte. Du kommer bli besviken, du kommer skilja. Så att subhanallah, man får ha lite överseende med varandras brister och försöka att förbättra dem. Och det här är någonting fint som profeten alaihissalam har lärt oss. Då han sa, en troende man ska inte hata en troende kvinna. Om han ogillar en egenskap hos henne så älskar han en annan. Allahu akbar. Hadith sahih muslim. En troende man ska inte hata sin fru, en troende kvinna, på grund av en brist som hon har. Om han ogillar en sak hos henne så kommer han att gilla en annan sak. Och det här är en jättefin princip som också kvinnorna kan implementera på männen. Och som vi bröder också kan implementera på våra kompisar och systrar, på deras vänner. Att man kollar inte bara på personens brister, utan man kollar också på personens goda sidor. Och är de övervägande, så khalas, alhamdulillah, jag kan ha tagaful. Jag kan se mellan fingrarna när det kommer till personens brister. Eller försöka ge nasiha och förbättra personens brister och så vidare. Men att man inte skiljer sig bara för att den ena parten har en eller två brister. Och då vi kommer komma till vilka brister som vi accepterar det inte. Vi talar om vissa små fel som personen gör. Det är någonting man får acceptera och leva med ibland. Och profeten alaihissalam lärde oss också när det kommer till kvinnan. Att han sa, ta väl hand om kvinnan. För kvinnan skapades av ett revben. Och den mest böjda delen på revbenet är den översta delen. Så om ni försöker att rätta ut detta revben så kommer ni knäcka det. Och knäcka det är skilsmässa. Och i vissa hadither, att acceptera det som det är. Genom att acceptera kvinnan som han är, då kommer ni kunna leva med honom. Män och kvinnor är otroligt olika i sin natur. Så är det. Män och kvinnor är olika. وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنْثَ. Allah säger att det manliga könet är inte som det kvinnliga. Inte som man försöker säga här i Sverige att ni kallas. Alla är helt lika typ. Nej, vi är olika i våra natur. I våra förmågor. Och vi har alla, männen har sina plus och sina minus och kvinnorna har sina plus och sina minus. Är det inte så? Taib. Så att en man gifter sig ibland med en fru och det är som det här är benet. Han vill ha henne som han vill ha. Perfekt. Felfri. Rak. Och han försöker böja. Och hon blir knäckt och halas. Jag pallar inte med dig. Jag vill skilja mig. Och så är det här. Det här har profeten Muhammed sagt. Det är inte jag som säger. Och det här bevisar att man måste ibland ha tålamod med vissa personers brister. Tålamod och kunna leva med personen. Och acceptera personen som hon eller han är. Men självklart inte att man accepterar brister, inte det jag säger, utan man försöker ju alltid genom sig och så vidare. Men vissa egenskaper och drag är svåra att ändra på. Men ibland man hör konstiga saker. En kvinna, hon sa till mig, min man vill skilja sig från mig. Så varför? För att jag inte söker kunskap. För att jag inte söker kunskap. Han vill att hon ska söka kunskap jättemycket. Subhanallah. Mashallah, om hon är rätt aqida. Om hon gör sina fem salam, fasta ramadan, hon betalar zakat, hon täcker sig korrekt, hon gör inte zina. Khalas, alhamdulillah, mashallah, du har fått en sån här vacker fru. Du tycker att hon ser bra ut. Khalas, alhamdulillah. Även om hon inte söker kunskap, hon är värsta talib al-ilm. Och det här är det jag talar om, vissa lever i en drömvärld. I Saudiarabien, vi såg ulema, de som är våra förebilder, deras fruar är inte talibat al-ilm. De är inte folk som sitter och söker kunskap 24-7. Deras fruar, de är hemma och lagar mat och tar hand om barnen och städar och träffar kompisar och dricker kaffe och så vidare. Och de har självklart grundläggande kunskap om islam och kanske lär sig om religionen. Men att de är kunskapssökande, att ha det här som villkor, Allah, det låter för mig extremt. Så ibland, alhamdulillah, acceptera läget. Och samma sak med vissa kvinnor, att mannen måste vara en student i Medina. Och han måste vara så, han måste vara si och så och kunna så här mycket och så vidare. Khairet, mashallah, har fina ambitioner, men går det verkligen att leva upp till? Om du får en man som fruktar Allah, som är bra, rätt aqida och dyrkar Allah, alhamdulillah, var glad. Förstår ni? Så att man inte ska ha allt för höga förhoppningar. En annan sak som också ulema nämner när man gifter sig, det är det här att den här tjejen som kommer hem till dig, det är första gången hon är utanför sitt hem. Eller hon har bott hemma hos sina föräldrar i 18, 19, 20 år. Första gången hon flyttar hem hos någon annan. En främmande man nästan. Tror ni inte att saker och ting kommer vara lite svårt i början? Tror ni inte det? Första gången på nästan 20 år hon är med en främmande man i lägenhet. Hon har aldrig haft en pojkvän i sitt liv. Han har aldrig haft en flickvän i sitt liv. Tror ni inte det kommer bli lite svårt i början? Att man testar sig fram. Och misstag kommer att begås. Är det inte så? Som ett barn som börjar gå. Börjar barnet springa direkt? Nej. Han går, han ramlar, han går, han ramlar, han går, han ramlar. Och till slut, mashallah, barnet går och sen barnet springer. Och samma sak med äktenskap. Att man blir inte en perfekt maka direkt. Ibland måste man kanske göra vissa fel för att förstå felen. Vissa personer, de gör fel och de förstår inte felen tills kvinnan eller någon annan person säger till. Men så här får man inte göra. Vad har du gjort? Och då tänker jag, subhanallah, vad dum jag var. Eller hur? Så att det här finns ibland. Att man måste också tänka på detta. Den här, vad heter det? Ja, nya miljöskiftet som drabbar mannen och kvinnan. En annan sak är också, speciellt när det kommer till kvinnan, som kan vara svårt för de här männen som har aldrig varit gifta förut att förstå sig på. Kvinnan får sin period. Och hon blir jättetjurig, jättegrinig. Hon ler inte mot mig. Du blir arg. Subhanallah, hon är arg mot mig. Men khalas, ha överseende. Hon har ont, hon har smärtor, hon är grinig. Khalas. Sabr, det går över en kär. Eller när hon blir gravid. Åh, katastrof. Subhanallah, den här snälla, fina, glada tjejen. Hon är helt ledsen, arg, ont, spyr, sjuk och allting. Och äktenskapet blev inte lika kul som det var för någon månad sedan. Ha? Men subhanallah, det här är saker som man måste kunna acceptera. Hon är en människa, hon är ingen robot. Hon är ingen hayawan. Inget djur. Utan hon är en människa, du måste respektera detta. Och ha sabr med detta. Och hjälpa henne. Förstår ni? Så att, viktiga saker som tyvärr vissa människor inte verkar förstå sig på. En annan sak är också att man försöker att ha samförstånd. Diskutera med varandra. Det är sant att mannen bestämmer. Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Vi säger detta. Walau kariha al-kafirun. Det här är vår religion. Att mannen är den som är dominerande och bestämmer i förhållandet. Det här har Allah sagt i Koranen och det går inte att ändra på. Men det betyder inte att mannen ska vara en diktatur som står med piska mot sin fru och behandlar henne illa. Gjorde våran profet så här, alaihi salam? Han bestämde över sina fruar. Men han behandlade dem på bästa sätt. Han sa aldrig fula ord. Han slog dem aldrig. Han frågade om deras åsikt. Eller hur? Han tog råd från sin fru. Är det inte så? Så att vissa också missförstått det här. Att nej, jag bestämmer kalas. Hon har inte rätt att öppna munnen. Man kan också diskutera. Det är inget fel med det. Stora beslut, prata med din fru. Ibland mannen kanske gör felaktiga beslut. Jag har fått ibland frågor. En kvinna säger, min man sa typ, ah, khalas, vi ska flytta utomlands, vi ska göra hijab. Han har inget jobb, han har inga pengar, han har ingen utbildning. Ingenting. Vi ska bara åka till ett muslims land. Säg upp lägenheten, säg upp det från jobbet, säg upp dagis, säg upp allting. Khalas, vi tar ett flygplan utomlands. Ska kvinnan bara säga ja? Ja? Ska hon det? Ja, vi åker, så står vi på flygplatsen. Och sen så, bismillah, det blir bra. Nej. Det måste ha akel. Och ibland vissa personer, de gör dumma saker. Och det här, ni skrattar. Personer kanske själv skrattar om man hör mig säga det. Men det var han som sa det. För några månader sedan. Så att man måste tänka på besluten som man fattar. Och kvinnan kanske är mer akel ibland än mannen. Och hon kan säga, men det här är inte för familjens bästa. Nej, det är sant. Kvinnan följer mannen. Gör han hijra, hon gör hijra. Men vi lever i en tid, du måste ha uppehållstillstånd. Och uppehållstillstånd, du måste ha arbete. Arbete, du måste ha utbildning. Lägenhet, du måste ha pengar. Pengar, du måste ha arbete. Eller hur? Man måste vara realistisk. Det är inte som förr i tiden, du tar din åsna och du marscherar och tar dina väskor. Du flyttar bort till vidare världen. Nu, det är andra saker som gäller. Gör det stabil, fixa utbildning, fixa bra jobb. Någonting stabilt, och inshallah din fru kommer att följa efter. Förstår ni? Så att man också är realistisk i det man säger till kvinnan. En annan sak som också leder till skilsmässa är att sprida hemlighet. När man gifter sig så är grunden att det som sker i hemmet stannar i hemmet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Att ni är, de är kläder för er och ni är kläder för dem. Men mannen och kvinnan skyddar varandra från yttre faror och dåliga saker. Det som händer i hemmet stannar i hemmet. Och speciellt känsliga och intima saker ska man inte gå och snacka om. Vissa tjejer, de har det här skvallen och berättar om sin man, hur han är i sängen, hur han är si och så vidare. Halal eller haram? Haram. Och ännu värre, mannen också berättar om sin fru. Och hon är si och hon är så. Alhamdulillah. Profeten Muhammad a.s. han sa, från de värsta av folk hos Allah på domedagen är en man som är privat, intimt med en kvinna. De är med varandra och sen sprider han hennes hemlighet. Men han sprider vad som sker bakom stängda dörrar. Så här ska man akta sig för. Att gå och snacka i onödan om vad som händer i hemmet. När ibland man kanske behöver få en fatwa, man kanske behöver nasiha och så vidare. Då kan man ställa frågor. Men man kan också ställa frågor ibland i tredje person. Anonymt. Att säga att det finns ett par som har en fråga. Och så vidare. Men kommer det till kritan så får man nämna intima saker till en chef för att få en fatwa och så vidare. Som det har nämnts, kvinnan som kom till profeten Muhammad a.s. och talade om att hennes man inte kunde ha intimt umgänge med henne. Och hon sa, hans könsorgan är som den här, den är som ett klädesplagg som bara hänger. Det är värsta saken att säga. Men hon behöver veta hennes rättigheter. Vad ska jag göra och så vidare. Så att det är tillåtet, men generellt. Om det behövs en fatwa, men generellt så stannar ju vad som händer i hemmet, i hemmet. Tayyib. Ett annat fel som också sker är när man har gift sig att man jämför sig med andra personer. Man jämför sig med andra. Att man tänker, men de är ju så lyckliga. Varför är min fru inte som hon? Varför är min man inte som honom? Och här vill jag också tänka på en annan sak som svenskarna säger. Att gräset är alltid grönare på andra sidan. Det ser alltid bättre ut i dina ögon. Ja, de är lyckliga. Men vet du vad som händer bakom stängda dörrar i deras förhållande? Vet du det? Nej, du vet inte. De kanske har ännu större problem än dig. Är det inte så? Så att man ska inte jämföra sig med andra. Självklart, vi kan försöka jämföra oss med profeten Al-Islam och hans fruar och försöka eftersträva att vara som dem. Det är bra, hej mashallah, att ha ambitioner och sträva uppåt. Men den här svartsjuka grejen, varför de finare bilen oss, varför har de större lägenhet än oss, och så vidare. Att man undviker det här. Och att man gör motsatsen. Som profeten Muhammed sa, al-salam, han sa, kolla på de som har det sämre än er och inte de som har det bättre än er. Så kolla inte på de som har större lägenhet än er. Kolla på de som har mindre lägenhet. De som bor 10-20 pers i ett eller två. Alhamdulillah, mashallah, vi har en två, tre, alhamdulillah. Kolla inte på de som har finare bil. Kolla på de som inte har någon bil alls. Och så vidare. Så att man på det här sättet uppskattar allas gåvor. Det här leder oss också till ett annat familjeproblem. Och det är otacksamhet. Otacksamhet att inte vara tacksam mot sin partner. Och när profeten Muhammed al-Islam talade om helvetet och att majoriteten av dess invånare är kvinnor, så nämnde han en egenskap som kvinnan har, och det är att hon är otacksam mot sin man. Takfurun al-Ashira. Hon är otacksam mot sin man. Han är god mot henne i år efter år efter år och försörjer och ger. Och om hon ser någonting fel en gång, så säger hon, du har aldrig gjort någonting gott. Det är otacksamhet. Och en person som får höra någonting sånt blir jätteledsen, blir jättesårad. Och kanske kommer börja ogilla sin kvinna. Och tänka, vad är hon för otacksam person? Jag gav dig så här i 10-20 år och nu du säger att jag har gjort någonting. Subhanallah. Och samma sak om kvinnan är god mot mannen. Man känner många systrar är jättehjälpsamma. Hon ger för hennes pengar till familjen. Hon kämpar dag och natt med barnen, med hemmet. Och hon får nada tillbaka. Ingenting. Otacksamhet av mannen. Även, du kan säga det är hennes skyldighet. Tayyib. Hon gör sin skyldighet. Jazakallahu khayran. Och Allah belönar dig. Eller hur? Precis som du gör din skyldighet. Jazakallahu khayran. Så att, vad sa profeten? Den som inte är tacksam mot människor är inte heller tacksam mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och den långa hadithen om Ibrahim och Ismail. Ni känner till den? Hajar. Hadithen om Hajj och så vidare. När profeten Abraham kom till Ismail och han blev vuxen och han var ute, han träffade Ismails fru för första gången. Han frågade, hur har ni det hemma? Ja, det är svårt, det är tungt, vi är fattigt, vi har ingenting. Hon klagade och gnällde. Han beordrade Ismail att skilja sig från henne. Och sen när han gifte sig med en kvinna och han frågade nästa kvinna, hur har ni det hemma? Hon sa, alhamdulillah, det är bra och mashallah, tackade Allah. Och trots att det var samma förhållande, hon var tacksam till Allah för det lilla de hade. Han sa till Ismail, behåll henne. Förstår ni? Så en fin egenskap också hos kvinnan, att hon är tacksam. Och mannen också, man är tacksam för det goda som man har. Och att man inte är girig, man inte vill ha för mycket. Man ska värdera det som är viktigast i livet. Din man, din maka har religion, islam, följer Ahli Sunna wal Jama, ber sina fem salat, fasta ramadan, gör inte kabair och så vidare. Alhamdulillah, var tacksam för det goda som du har. Al-qana'a. Då kommer du vara nöjd i detta liv, du kommer vara lycklig. Men om man är girig och otacksam, så kommer man aldrig bli nöjd. En annan sak som också leder till skilsmässa är rira, överdriven svartsjuka. Överdriven svartsjuka. Och det här dyker ofta upp när mannen börjar prata om andra fru. Vilket är halal i islam, men det finns ju också kriterier. Och vissa lever också där i en drömvärld. Mannen har inget jobb, han har knappt lägenhet, kvinnan försörjer honom. Och han börjar prata om att gifta sig med en till fru. Stahia, akhi. Eller skäms, vad håller du på med? Du har ingenting, du vill ha en till fru? Hon ger dig pengar, du ska gifta dig med en till fru? Kom igen, var en man, var rajul. Försörj, var bra. Eller ha någonting att komma med. Klart hon blir arg. Men ibland kan det också vara att mannen kan gifta sig och kvinnan exploderar av svartsjuka. Och säger, kallas, jag vill ha skölj, jag vill gifta mig. Men det är inte en giltig anledning. Mannen har gjort någonting haram. Han har gjort någonting fel. Han älskar dig, men kanske behöver en till fru av någon anledning. En annan orsak som också kan leda till till skilsmässa är att man är frånvaro för mycket. Frånvarande. Mannen är ute 24-7. Arbete. Arbetsnarkoman. Familjen försummas. Han gör ingenting familjen eller barnen. Han är inte där. Eller jobbar 24-7 nästan. Och resten av tiden han är med sina kompisar. Är det så vi ska behandla våra fruar? Nej. Eller vi har den här nya sjukdomen. Man är närvarande fast frånvarande. Man sitter med mobilen och internet 24-7. Mannen kommer hem från jobbet, direkt hoppar på mobilen och datan. Är inte med barnen, är inte med sin fru. Familjen behöver hjälp, de får ingen hjälp. Det är datan och mobilen viktigast. Och det här finns också från vissa kvinnor. Barnen är där och skriker och blöjan och behöver bytas och allt kaos i hemmet. Och sitter med mobilen och Facebook och allting. Det är också fel. Det där, om det är inom islams ramar, gör det sen. Gör dina skyldigheter först och gör det där sen. Allah musta. Det är också viktigt när det uppstår konflikter i hemmet, och det uppstår i alla hem, att man är sansad och lugn. Att man inte tappar sin kontroll. Utan man ska vara sansad och lugn. Och profeten Muhammad al-Islam, han sa, lät habadab. Bli inte arg, bli inte arg. Så ett fel som många gör när den här konflikten kommer, kvinnan höjer rösten, mannen höjer rösten, kvinnan höjer rösten ännu mer, mannen smäller dörren och sen hon kastar någonting och sen du är skild, och sen astaghfirullah, jag vill inte skilja mig efter 10 minuter, ja sheikh, vad ska jag göra, är det giltig eller inte giltig skilsmässa? Och han försöker hitta någon utväg till att det inte var en skilsmässa. Gör inte så här. Bli inte arg. La taghdab. Och profeten Alisam gav oss ett viktigt råd. Han sa, om ni blir arga, var tysta. Din fru får dig att koka, var tyst. Gå in i ditt rum, stäng dörren. Gå ut, ta en promenad. Kom tillbaka när du är sansad och pratar. Och samma sak kvinnan. Hon kokar, var tyst. Eller säg, som vi sa, fina ord. Aslahak Allah, hadak Allah, ghafar Allahu lak, rahimak Allah. Jag dua för den andra parten. Så att man sänker den här ilskan som tyvärr ofta leder till skilsmässa. Taib. Vi nämnde några orsaker som leder till skilsmässa. Och ni känner säkert igen många av dessa. Men vi sa att ibland så har det gått över gränsen. Det går inte att lösa äktenskapsproblem. Det finns ingen lösning. Man har tagit de åtgärder som har nämnts i Koranen och Sunna. Och det finns ingen försoning mellan parterna. Utan det finns ingen mawadda, rahma, wassukun som alla nämner. Varken kärlek, barmhärtighet eller frid i förhållandet. Kanske till och med att parterna skadar varandra. Då är det dags att gå skilda vägar. Och då har islam tillåtit skilsmässa. Och vi sa att det finns vissa saker man kan göra innan. Innan man skiljer sig, när man kommer till den här nivån, så ska man försöka rädda äktenskapet och ta de här stegen som islam har nämnt. Att man ger råd. Fa'iduhunna. Man förmanar sin fru. Om hon är olydig eller någonting sånt. Och då är det inte så här, om du är lydig, du ska inte få cash. Nej, påminn henne om Allah subhanahu wa ta'ala. Att det här du gör är fel islamiskt. Och samma sak kvinnan. Om mannen beter sig fel, det här är haram, taqillah. Och så vidare. Inte bara prata om världsliga saker. En annan sak man också kan göra är att man måste fråga om råd. Du är nygift, du vet inte vad som händer. Problem, vad ska jag göra? Fråga en person om råd som kan. Någon som har kunskap om islam. Kanske din pappa eller mamma. Någon som har råd om äktenskap. Hur ska jag behandla detta? Min fru är gravid och beter sig jättekonstig och det är kaos. Hallas. Fråga din mamma, vad ska jag göra? Hon kanske kommer säga vad du ska göra. Bästa råden som finns, Marshall. Så att man frågar folk om råd. En annan sak är också att man har den här konsultationen. Att man går till någon som försöker göra sulh. Om det är shiqaq, sista lösningen. Man hämtar någon som kan ge råd. Det kan vara någon från hennes familj, någon från hans familj. Och man sitter tillsammans och talar om problemen. Vem har rätt och vem har fel? Och de som har fel ändrar sig. Det är också en viktig sak. Att man i ett äktenskap måste vara beredd att kliva ner från sina höga hästar. Vissa personer har jättesvårt för att säga förlåt eller jag har gjort fel. Och det här är kibbel, eller hur? Och har du gjort fel? Alla säger ju det fel. Förlåt. Ursäkta mig. Vad sa profeten al-Islam om den här kvinnan? Hon sa att om han blir arg, bästa kvinnan, hon som lägger handen på hans bröst, eller i handen, och så säger hon, jag kan inte smaka sömn tills du är nöjd med mig. Jag kommer inte sova tills du är nöjd med mig. Ja, ni förlåt mig, jag gjorde fel. Och samma sak om mannen gör något fel mot kvinnan. Ja, ni säger, be om förlåtelse. Förlåt, det var fel. Jag gjorde någonting ogenomtänkt, jag ska inte göra om det och så vidare. Alhamdulillah, så går man vidare. Och det är också viktigt att parterna är förlåtande. Ett annat fel är att man ibland hackar på gamla saker. Man har gått vidare, mannen eller kvinnan gjorde någonting fel, men förlåtelse finns inte. Hela tiden man hackar på det som har varit. Om du gjorde sådär för ett år sedan, efter två år, du gjorde sådär för två år sedan. Det är fel, alltså. Glömt är glömt. Jag gör inte om det här misstaget. Låt oss gå vidare i äktenskapet. Nej, vi vill också nämna här att ibland kan det vara obligatoriskt att skilja sig. Måste man skilja sig? Och det är om den här personen har grova brister i sin religion. Om din partner har grova brister i sin religion. Till exempel, personens partner ber inte. Gör inte salam. Och den andra parten gör salam. Då är det inte frågan om, får jag gifta mig, ska jag eller skilja mig eller ska jag inte skilja mig. Du måste lämna den här personen. Som Sheikh bin Baz säger, om den andra parten har gjort kufr, yani lämnat bönen eller sagt fula saker om islam, förbannat islam, gått ut ur islam, då är det inte en fråga om att du får eller inte får stanna. Ta dina väskor och lämna hemmet. Alltså, ni är skilda direkt. Gå hem till dina föräldrar. Såna personer får man inte stanna med. Om personen har gjort kufr. Och de andra ulema nämner också att det är tillåtet att be om skilsmässa även från kvinnans sida om personen är en fasik. Yani personen har grova brister. Som att personen till exempel dricker alkohol ständigt, alkoholist, eller röker på, röker hasch till exempel. Eller begår zina. Mannen begår zina eller liknande. Sån här person ska man inte heller stanna med. För att som Sheikh Albani nämner, den här personen kommer att påverka dig. Det är inte frågan om sabbe bara. En kvinna som är gift med en man som dricker och inte ber, kommer hon mashallah vara superstark på sin din och göra tahajjud på natten och jilbab på dagen och allting? Nej. Hon kommer bli jättesvag till slut. Och kanske till och med, eller garanterat att barnen kommer också att bli påverkade. Så avsluta det här äktenskapet innan det är för sent. Om det inte går att ändra på. Man säger till personen, khalas, fortsätter du så här, vi skiljer oss. Punkt slut. Så går man vidare. Så att ibland kan det också vara obligatoriskt att skilja sig. Och ibland kan det vara rekommenderat, som vi sa om personen. Det inte funkar och det är mera bråk än harmoni i hemmet och hat. Och det finns ingen lösning, ingen kärlek och så vidare. Så khalas. Då kan man gå skilda vägar. Och det här var några korta råd som jag vill att vi ska ha i åtanke. Och må Allah subhanahu wa ta'ala bevara oss, bevara våra barn, våra fruar och våra familjer och ena oss i paradiset. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.